Vinter, vinter, vinter. Ja, i min ungdom, så där en 70-80 år sedan, upplevde jag de sista nattfrosterna i Stockholmsrakten vid midsommartid. Och de började igen när kräftorna kom omkring 10 augusti eller så. Ack ja, det har sina sidor att bo i närheten av polcirkeln. Men midsommar var alltid årets största högtid, som jag firade sommarlovsglad på Stenhammar, den trätornade herrgården strax väster om Flen. På midsommarafton samlades godsets alla anställda till kaffe på gården, och sen tågade vi till Sörmlandsmarschens toner, till ängen där majstången skulle resas. Det var en fest för hela bygden, och med årens lopp kom mer och mer folk. Mycket stolt förde jag den svenska fanan vid min pappas, prins Wilhelms, sida, bakom musiken ett par handklaver och fioler. När stången var rest var det först barnens tur, och de bildade minst 3 eller 4 glada ringar omkring den. Med skratt och rop dansade, eller snarare rusade de runt, och det blev många smutsiga knän innan det var dags för de vuxna att ta dansbanan i besittning. Men just tåget in i sommarglädjen ska jag aldrig glömma. Få upplevelser har växt sig så fast i mitt sinne som den svenska sommarnatten. Jag återvänder regelbundet för att uppleva det trolska ljusdunklet över det sovande landskapet med de speglande sjöarna. Under senare år brukade jag gå ut på Mälaren med min motorjakt och lägga mig med fri sikt mot norr, för att riktigt kunna njuta av den röda randen vid horisonten och den stora stillheten som inte ens stördes av fiskmåsarnas skri. Och då upplevde jag och det mina det här. Förra sommaren upplevde jag en märklig träff i Sankt Petersburg. Det var första gången efter revolutionen 1918 som medlemmar av den kejserliga familjen Romanov officiellt samlades i Ryssland. Det är ett stort misstag att tro att släkten Romanov slocknade med tsarfamiljen. Det finns Romanov spridda över hela världen och jag till exempel är en halv sådan. Min mamma var Maria Pavlovna, rysk storförstinna och kusin till den sista tsaren Nikolaus den andre. Tsar Alexander den andre var min morfars far. Han avskaffade i mitten på 1800-talet de ryska böndernas livegenskap. Och som belöning sprängdes han i luften några tiotal år senare. Jag har fortfarande två ryska kusiner i livet. Den äldre är prins Michel, son till en halvsyster till min mamma. Han bor i Biarritz i sydvästra Frankrike och vi träffas där regelbundet. Den något yngre heter Paul och är son till min mors bror Dmitri. Han är, hör och häpna, borgmästare i Palm Beach invid Miami i Florida. Så nog finns det medlemmar av familjen Romanov att räkna med. Många av dem försöker att återfå de ägodelar som bolsjevikerna konfiskerade och de ställer sig ytterst kritiska när det gäller tsarfamiljens påstådda kvarlevor och en eventuell begravning. I Sankt Petersburg bekantade sig 8 eller 10 familjemedlemmar under stor glädje och skämtan. Och det uppgjorda programmet följdes knappt en enda gång, vilket Michel ansåg vara särskilt ryskt. Särskilt ryskt var det, ja.
Речной волны выплывают расписные остронродые челны. Свадьбу новую справляет сам веселый и хмельной. Тихих слышен ропот, нас на маму променял. Только ночь с ней провозился, сам на утро бабой стал. Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, не видала ты подарка от Донского казака.
Донского не видала ты подарка от Донского казака.
скоро, между больными людьми. Волга, Волга, мать родная. Красавицу прими.
Nej, vänta lite nu. Jag är inte färdig med Ryssland ännu. I slutet av 80-talet kom en rysk konstnärsgrupp till Bodensjön, närmare bestämt till den lilla staden Radovtsel, några få kilometer från Mainau och Konstanz. Jag ombads att säga något vid invigningen av deras utställning och kunde naturligtvis inte underlåta att presentera mig, vilket i allra högsta grad retade en insändare i lokaltidningen som tog mig i örat och ondgjorde sig över min politiska frispråkighet. Den där protesten retade ryssarna, och efter en trevlig samvaro på Mainau inbjöd de mig att ställa ut mina makrobilder i dåvarande Leningrad. Utställningen kom till stånd bara ett halvår efter träffen, vilket ju var ett under, och blev en stor framgång. Mer än 1,400,000 besökare på 6 veckor. Jag tog med mig hela familjen till öppnandet i juni 1990. Då hade jag inte varit i Ryssland sedan 1913, då jag knappt 4-årig deltog i dynastin Romanovs festliga firande av 300 år på den ryska tronen. Jag har fortfarande liksom fotografiska glimtar av processioner och lekstunder med tsarbarnen.
Thank you.
I 25 år gick jag med min motorjakt på somrarna mellan Mälaren och Helsingfors med en ständigt växande familj. Båten vintrade i Motala. Ja, jag har faktiskt gått 38 gånger på Göta kanal. Varje gång en underbar upplevelse. Tyska miljövårdare satt stumma av hänförelse på bänken uppe på fly. Oinvida bilister trampade bromsen så det skrek om ringarna när de plötsligt mötte en båt på Östgötaslätten. Kul. Från slättbaken gick vi genom Arkösund norrut, den underbart vackra inomskärsleden, nattade vid Stendörren och kom genom Södertälje kanal in i Mälaren. Jag organiserade ofta turen så att vi kom till Mariefred på tidiga morgon när östersolen lyste för fullt på Gripsholm. Kurs var kyrktornet som envist och spänstigt pekar mot himlen och kämpar om uppmärksamheten med den världsliga maktens bulliga och hotande fästning. Det är inte utan att man kommer i feststämning när man går runt den gamla borgen som en hel rad svenska kungar byggt om och till. Det är levande historia med blandade minnen, ärorika och husliga, men alltid imponerande. Gripsholm är överväldigande svensk på något särskilt sätt. En festlig koncentration av Sverige genom tiderna.
Thank you.
Jag blev med tiden en präktig sötvattenskapten. Barn och barnbarn växte upp och var absolut inte intresserade av långturer. Nej, man skulle ligga i en avsides Mälarvik och bada, paddla eller åka vattenskidor med lillbåten. Det var full fart hela dagen och på kvällen gjorde vi strandhugg hos någon vän ur den stora Mälarkretsen bland slott och herrgårdar. När vi gick in till Stockholm brukade vi ligga vid Norr Mälarstrand mitt för Kungsholms torg. Men en gång tyckte inte Stockholms hamn att det var så lämpligt. Man väntade en ganska orolig natt i trakten. Jaha, vart ska jag då lämpligen ta vägen? Då kom det lite försmedligt över radion. Men har inte familjen en strandtomt vid Strömmen någonstans? Tack, tack. Det blev Logårdstrappan. Naturligtvis var det inte ofta lika högtidligt. Och ibland inträffade situationer som var helt oväntade. Som till exempel en sommar i början av 70-talet när Stella överfölls av en jättesvärm av nyckelpigor. Från för till akter blev fartyget plötsligt inklätt av miljontals nyckelpigor och de vägrade att låta sig skrämmas bort. Vi fick ta till våra grova däcksborstar och högtryckspumpen för att lämpa de rara insekterna över bord. Varken förr eller senare har jag upplevt en dylik invasion. Såklart hade vi besvär med myggen för det mesta, men rekordet slog nog en av mina ungefär 10-åriga flickor, barnbarnet Desiree. Myggen älskade henne och hennes blod. Vi räknade en gång myggbetten och kom upp till 280. Underligt nog fick hon inga besvär, men visst kliade det. Jaha, så tillbringade vi underbara och oförglömliga somrar på Mälaren. Med sjömanskapet lite i skymundan, men med barnatrivsel och mycken skämtan med goda vänner.
I Malagas famn på den gesande äng, i Roslagens glädjekvarter, där virvlar kalleskeven på lörviga ben, på jakt efter födan gnås. Han drömmer om blueslivets linning, det brinner i negerbyn. Jag är som en pojke fast karar är troll, av angenäm styrka och smak. Svarterulof spritter ut i Martallens topp, blandar i sitt kaffe 200 krok, och tärnan har fått ungar och är nykter och klok. Sitter på verandan och volmar sitt hö. Kurr, 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 i natt ska du vara min gäst, och klucka emot stranden med armen om min hals. Och kattfot och violer, de svarar ifrån Ålands hav, krullig, förlorad, förledd av herr Mandelblom. Säg fröken, får jag en dans med er, som doftar av nyslaget hö. Och drakar och ormar och skräll och skrik i den klänningen ni bär. Jag hållit i en Havanna som hackats av havsörnens näbb, men ingen, ingen så ljuv och rund som bagarn som dansar tango. Ganska mycket folk här i Samborombon sitter i sitt fönster bland vinstänkta kransar. Såna gör man numera som fröken vet, med buckla och batong och elektricitet. Kurr, 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 det snöar på min hatt. En man i gullgaloner rök på en elefant. Min älskling i Peru sköts ihjäl med skepparens karbin. Även hålls hyad och grön och gräddelin. Det blir bara värre med åren det där, som hörs från mitt stugugemak. där vrålet blandas med böljors dån och trevlig och bra musik. Den 19:e i denna månad jag spelar så ensam min cello. En kanariefågel det vill jag ha, som dyker i glitter och stänk. Rönnedal han skuttar och går ned i nordväst, kommer från Bahia och Bordea upps, där han slagit ut på ängen sitt kaffe med kron, öl och brännvin, tronhoppet och kärleken. Kurre, 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 den andra är en brud, och titta ropar ungarna, pappa är en brigg. Och flickan från Havanna, hon doftar emot mig ibland, tillika om armar och hals flera hundra mil.
Färsk potatis. Ja, jag sa faktiskt färsk potatis. Det finns inte maken till den grönsaken. När den kommer från Sverige, vill säga. Vi har letat bland alla möjliga tyska potatissorter, även om de växt på sandjord. I Konstanz finns det till och med en restaurang som heter Tolle Knolle och som försöker höja potatisens gastronomiska rykte på alla möjliga vis. Och inte utan framgång förresten. Men det är ju bara så att ju längre man kommer mot norr, desto bättre smakar allt vad grönsaker och bär heter. Ack ja, i Italien klämmer man ut citronsaft över smultronen som inte smakar ett dugg. Vilket helgerån i Sverige. Min far höll på att få ett raserianfall när jag förklarade att skogshallon var lika gott som smultron. Jag försökte aldrig att upprepa det. Jo, så en sak till. Renmärg med torkad riven lever och mandelpotatis. Ja, det är en stor upplevelse. När man letar efter orsaken till smakförskjutningen säger somliga att den beror på sommarljuset. Säkert har den med klimatet att göra. Det är inte fråga om det. Men det är inte så viktigt. De svenska skogsmultronen är helt enkelt oöverträffade. Orsaken må sen vara vilken som.
Thank you.
När jag var 7 år fick jag min första kamera av min farmors mor, storhertigen Louise av Baden, och min farmor, drottning Victoria, på Mainau. Det var en klumpig lådkamera, en Brownie. En av hovdamerna hade nämligen en kamera och jag var mycket road av hennes bilder, vilket man tydligen hade lagt märke till. Jag var överlycklig över den egna apparaten och satte genast igång med att fotografera många bilder på samma negativ. Det fanns inga dubbelexponeringsspärrar på den tiden, utan man fick vackert tänka sig för och vrida fram filmen efter varje tagning. Intresset blev bestående och håller i sig fortfarande. Och jag har med stor glädje följt den enorma tekniska utveckling som fotografin kan uppvisa under de gångna årtiondena. Nu fattas det bara att det raffinerat konstruerade lilla underverket ger en signal när gyllene snittet sitter rätt i sökaren. När 16 mm-filmen började sitt segertåg var jag också framme. Och jag gjorde oupphörligt bort mig därför att jag alltid strävade efter konstnärlig fullkomlighet så att familjebilderna för det mesta blev lidande. Men det gav en viss erfarenhet. När jag under 40-talet gjorde min plikt i det kringrända Sverige gick jag till filmen för att klara mitt och den växande familjens uppehälle. Jag var väl förtrogen med mörkrummet och alla dess problem och jag hade inrättat ett omfångsrikt laboratorium på vinden på Mainau där jag till och med kom så långt att jag kunde framkalla och kopiera 16 mm smalfilm, svartvit förstås. Och jag lämnade labbet med verkligt blödande hjärta.